är så glad att jag får vara med er i starten på den här konferensen. Och jag har aldrig blivit ombedd att tala om genombrott. Men många har bett att jag ska predika så att det blir ett genombrott. Och det är lite olika saker. När man skriver genombrott på Google eller så där på datorn så kommer det upp så här på svenska, synonymer. Genombrytning, genomslag, effekt, verkan, första framgång, allmänt erkännande, succé. Ja, vi säger ju wow till allt det där, det låter ju jättebra. Ja. Men även om de här synonymerna är ganska svulstiga och kraftiga så är det ju ändå en ganska stor skillnad på det att få en första framgång eller att få, som det står här, en succé eller att bli allmänt erkänd och det att få ett permanent genomslag. Det är skillnad, eller hur? Och en genombrytning, det handlar ju alltså om att komma igenom, tänker jag då, frontlinjen, fiendelinjen, liksom att komma igenom det. Så jag har en bild, för jag tänkte för mig själv, vad ser jag framför mig om jag säger ordet genombrott? Då kommer den här bilden. Det var jag första jag tänkte på. När jag liksom började liksom be för det här budskapet och tänka igenom ordet genombrott. Jag tänkte på hope som rörelse. Jag tänkte på konferensen. Och jag tänkte på dig och din livssituation. Och då såg jag det här framför mig. Är det någon som har sett filmen? Några vågar erkänna att de har sett Sagan om ringen. För om ni inte har sett den, då blir det hälften så effektfullt nämligen. Men några av er klippte direkt att det här är ju alltså ett enormt genombrott i slutet på filmen där då. Inte i trean, men i tvåan kanske det är. När de är så trängda in i borgen där och så kommer då Gandalf med en jättearmé in och gör ett genombrott. Så det är en bra bild. Om man skriver breakthrough på engelska så står det lite andra förklaringar. Då står det så här. Plötslig förändring av sedan länge fastlåsta positioner. Ett nytt slags kunnande till nya möjligheter. Och alltså medicinsk breakthrough till exempelvis. Och så står det så här. Plötslig förändring i ditt liv som för dig vidare framåt och gör att saker aldrig mer blir de samma igen. Det vill vi ska hända här ikväll. Eller hur? Ikväll så vill vi att det här ska hända. Att livet blir aldrig mer detsamma för att det är ett genombrott på gång. Halleluja. Ett permanent genomslag. En ny möjlighet i din fastlåsta position. Och en plötslig förändring som ger en helt ny kurs i livet. Och ett genombrott igenom fiendens frontlinjer. Det vill vi proklamera, ett genombrott. Det roliga är att genombrott finns i Bibeln. Alltså själva ordet finns faktiskt i Bibeln på ett ställe. Eller på två ställen med samma story. Det är i krönikeboken, första krönikeboken 14 och det är i andra Samuelsboken 5 och 20. Exakt samma text. Lyssna. När filisterna hörde att David hade blivit smord till kung över hela Israel, då drog de alla upp för att hitta David. Och det var ju inte för att hälsa på honom direkt utan för att ta livet av honom. När David hörde det drog han ut mot dem. Filisterna kom och ryckte in. Ni kan se det där framför er, bilden där. Filisterna kom och ryckte in i Refaimdalen. David frågade då Gud, ska jag dra upp mot filisterna? Kommer du då ge dem i min hand? Herren svarade honom, dra upp, jag ska ge dem i din hand. Då drog de upp till Baal Perasim och där besegrade David dem. David sa, Gud bröt ner mina fiender genom min hand som en flodvåg. Därav fick platsen namnet Baal Perasim. De lämnade nämligen sina avgudar där och David befallde att avgudarna skulle brännas upp i eld. Fantastisk berättelse. Jag vågar inte säga liksom rubriken på min predikan, för det hade blivit så märkligt att börja prata om Baal. Men min predikan heter alltså Baal Perasim. Och då hade inte det blivit så mycket halleluja heller om jag hade sagt det i början här. Men det är ganska häftigt. Det var inte David själv som slog filisterna. Det var inte ens hela Israels armé som var mycket, mycket mindre än vad filisterna var på den tiden. utan det var Gud som besegrade fienden. Det var Gud som slog själv till så hårt så att det var likt en flodvåg som bröt fram. David ville efter den här stora segern markera i filisternas minne att det var Gud de gick upp till kamp emot. Så han ger den här platsen namnet Baal Perazim. Nu är det ju så att på Davids språk hebreiska så heter ju Gud El och inte Baal. Men på filisternas språk så blir Gud Baal. Så David hade så noga med att filisterna ska inte missa poängen. Så han kallar stället för Baal Perazim. För att alla filister skulle veta att nu är det Gud som bryter igenom här. Och så fortsatte det ju under hela Davids regeringstid. Alla människor vill ju ha ett genombrott. Alla människor blir kända eller blir respekterade. Nej, min fru vill inte bli känd förresten, så det stämmer nog inte riktigt. Men ganska många av oss vill i alla fall bli omtyckta. Vi vill bli hyllade och vi vill liksom upplevas som någon, några som betyder någonting. När jag då tänkte lite vidare på det här med genombrott. Den person som i musikvärlden kanske haft det största genombrottet i hela vår värld, möjligtvis kan jag tänka mig, det är ju Elvis Presley. Han har ju så, om ni tittar här, fräsch och jailhouse rock. Liksom, ja visst. Åh, han gick ju hem och vickade på höfterna och sjöng ju bra och alltihop och så vidare. Och han fick ett genombrott. Men för mig får han liksom också stå för det här att när vi människor söker ett genombrott, när vi vill få till ett permanent genomslag, när vi vill kunna liksom få uppleva att vi lyckas sätta till en förändring som lyfter oss, då slutar det ofta i, titta på nästa bild, ett sammanbrott. Det är tragiskt. Där satt han. Han tror på Gud precis lika mycket som du. Ja, men ni hör när han sjunger Oh great award! Att det är ju en man som tror på Gud, eller hur? Han har en enorm upplevelse av den helige ande och har ju gjort uttalanden om att utan den helige ande så skulle jag inte andas en dag. Men fullständigt förstörd av karriären och populariteten och alltihopa. Istället för genombrott för Elvis så blev det sammanbrott. Och det är det som är skillnaden. Ska Gud bryta igenom? Eller ska du försöka bryta igenom? Ska hopp bryta igenom? Eller ska Gud bryta igenom? Det är en väldig skillnad. David står där bara och säger, vi måste kalla strunt i Vetlanda. Vi måste kalla det här för Baal Perazim. För här bröt Gud igenom. Så tydligt var det. Han ändrar platsens namn så att alla skulle komma ihåg det. Här bröt Gud igenom. Jag har haft sammanbrott. Jag har fått smaka på de här sakerna. Så därför blir det väldigt levande för mig att deklarera, proklamera, slå fast det här. Det finns något större att leva för än att du och jag till slut ska få ett sammanbrott. Det finns någonting mycket större, nämligen att Gud ska få ett genombrott genom ditt liv. Halleluja. Med Gud så blir det ett permanent genomslag. Med Gud så blir det en ny möjlighet i din fastlåsta position. Med Gud så kommer en plötslig förändring som ger en helt ny kurs i livet. Med Gud så kommer det en genombrytning i fiendens frontlinjer. Halleluja! Är det någon här som vill ha ett Baal Perazim i sitt liv? Någon är det! Ja, men vad härligt, då har du kommit till rätt konferens. Ha stor förväntan till att Gud kommer bryta igenom i ditt liv. Om vi går tillbaka till den här bilden som jag hade i början med ifrån Helms klyfta. Då är ju situationen helt förfärlig där inne i borgen. Om ni som har sett filmen och kommer ihåg det. Aragorn är där inne, Gimli är där inne, Legolas är där inne, kung Theoden är där inne, men Orokajerna och vad de heter, orker och allting, har lyckats komma in längst där inne, sprängt upp ett hål och de bara strömmar in i borgen. Så man vet, realistiskt sett, statistiskt sett, mänskligt sett, så är det bara snack om minuter, sen är vi döda allihop och finns inte mer. Och det är i den situationen vi är kristna i Sverige idag. Kyrkor läggs ner på löpande band. Hela tiden, från norr till söder. Och de som startar nya församlingar, sådana som ni och jag, vi har ju en gigantisk utmaning framför oss. Typ som alla de där urukajerna. Och vi kan liksom bara sitta där och känna, det här kommer ju... Vi drömmer om fornstora dagar. Vi har hört om hur det var besökelsetid. Hur hundratusentals tog emot Jesus i vårt land. Och är lika trängda som de här. Men då händer någonting väldigt speciellt i den situationen i filmen. Det är ju att Aragorn plötsligt vänder sig om och tittar väldigt stint in i kung Theodens ögon. Och så säger han, Gandalf sa ju, look to my coming. At first light on the fifth day, at dawn, look to the east. Och det där ger Aragorn hopp. Det ger han hopp. Det är ju vad hela den här församlingen är till för. Ni har ju tänkt att sätta hela Sveriges kristenhet i brand. Ni har ju tänkt att ge dem hopp, eller hur? Varför skulle ni annars sätta hopp? Ni har ju tänkt att vara den här rösten som säger, titta åt öster på morgonen och... Det här gör att Aragorn plötsligt vänder sig om i tro till kung Theoden. Och så säger han, ride out with me. Det är helt sjukt. Och jag tycker det är så starkt. De har alltså den här gänget framför sig. Och så är de 8 stycken. Och så säger de, nu rider vi ut. Jag vet, vad är det som kan hända? Nu är det här bara film och det är Tolkiens berättelse. Men ändå, de tar ju vägen till höger där som ni ser på den här stenrampen ner där. Och på det här filmklippet så har de just börjat braka ner där. De slår inte så många, men de gör en avledande manöver som förvirrar fienden. Och när de gör det här, när de rider ut tillsammans, boom, då uppfylls profetian. Och så kommer Gandalf med hela sin jättearmé från Westfold och Erkenberg. Och fienden blir slagen, det blir genombrott. Jag har tänkt på det här. Det var precis det som hände när David inser filisterna är många fler än oss. De som är emot oss är så många fler. Många har blivit besegrade i andra slag. Vi har ett underläge. Men så säger David till Gud helt plötsligt, om du rider med mig, Gud, om du är med mig, så går jag emot filisterna. Då svarar Gud på samma sätt som det som händer i den här bilden som du ser här. David slog några stycken, men Gud sveper fram så det blev som en flodvåg, säger David. Det här inte bara kan hända i ditt liv. Det här händer och det ska hända. Speciellt du som har kommit till den här postkonferensen, kanske med, jag vet inte, kanske en uppgivenhet, kanske med en längtan efter att jag måste få se ett genombrott. För min hälsa, för min ekonomi, för mitt andliga liv. Jag måste få ett genombrott relationellt. Jag måste få ett genombrott på någonting i min familj. Och i alla de situationer du har och som du faktiskt bär med dig in just nu. Så vill Gud hälsa dig att du kan få uppleva att han kan rida ut med dig. Rakt in i fiendesituationen. Ska du och dina vänner fråga Gud. Gud. Rider du med oss? Rider du med oss när vi ger oss på fienden? Bibeln är tydlig och klar, och speciellt Paulus i Nya Testamentet, om att vår fiende är inte människor och kött och blod, utan det är andemakter, det är första, det är den onde som vill stoppa och blockera och förstöra genom lögner och splittring. Men vi har fått ett löfte från Gud att han är med oss. Jag har provat på det här. Jag var 17. När jag ställde frågan till Gud, rider du med mig? Jag visste att tidigare missionärer hade misslyckats. Jag var ingen missionär i någons ögon och inte i mina egna heller. Jag höll på att utbilda mig till elektriker, så jag var inte ens det en gång. Jag var bara en kille från Boxholm, men jag hade bott i Småland, i Södra Vi. Så lite koppling har jag ju till den här andan. Så jag säger till Gud, Gud! De säger att man inte får tro på dig, Albanien. De säger att ingen tror på dig. Rider du med mig? Och så skickar jag en ansökan till ambassaden om att få åka dit. Och som den första unge tonåringen på 71 år får jag resa in i landet Albanien tillsammans med en grupp kommunister ifrån Dalarna. De var inte unga. De hade, på den tiden var det ett bevis för att man var kommunist om man hade fjällreven ryggsäck. Det hade de allihopa. Och så jag då, med min gitarr, fullproppad med albanska biblar. Och jag tänkte, det måste vara det smartaste sättet att ta in biblar i Albanien. Det gick ju inte längre än till gränsövergången, så sa de ju, what is in your bag? Gitarr, sa jag. Och jag kände, det här blir inget genombrott. Det här går åt skogen fullständigt. De har redan kommit på mig. Och jag vet inte vad jag ska göra. I förtvivlan tar jag upp gitarren och börjar spela på den. För jag tänkte, jag måste hitta på någonting. Men det lät ju inget bra. Det var ju bara biblar i den. Och det här är länge sedan. Så det var gamla sånger på den tiden. Och den sången som jag hade lärt mig och som var levande för mig. Min Jesus lever, därför vill jag leva. Jag var ju livrädd för att bli dödad. Det är sant. Och de här från Dalarna bara stod gapade. De har aldrig hört både Jesus och att leva för honom på en gång. I en och samma mening. Det var första gången de hörde det. Jag sjunger dåligt. I alla fall tyckte de det där. Så de skrattade och jag fick komma in i landet. Gränsmannen sa bara, very bad singing, och så fick jag komma in. Ja visst. Och jag går fram, när vi stannar i en liten landsby för kisspaus, så går jag fram till en ung pojk och ger han den första bibeln. Jag hade 25 biblar med mig. Han får den första. Och så säger jag, det är en bibel på ren östgötska, säger jag. Ja, bibel, läs den, hörde du. Och han bara liksom, då inser jag, just det, de kan ju inte östgötska. En bibel, nej, det gick inte heller med småländska. Och engelska funkar inte, tyska funkar inte. Det var det stopp för mig, jag kunde inte mer än östgötska, småländska och tyska och engelska. Eller tyska var väldigt dåligt, det var ju lite i skolan. Och jag bara lämnade honom och insåg, det här kommer bli svårt. Så sätter vi oss på en restaurang. Jag har kört en mil till en stad som heter Skodra. Sätter oss på en restaurang och inväller det massa poliser och säger till våran reseledare då, som är alban. Vi vill få tag på en ung man med en gitarrväska som delar ut biblar. För jag hade gett alltså en bibel till polischefen i Skodras son. Ja, och jag fattar ingenting. Jag upplevde det som jag blev arresterad, men det var första gången på Balkan, första gången utanför Sverige, så jag visste inte, är de arga eller glada? Eller, jag kunde inte riktigt förstå det här. Och så satte de mig i 3 timmar på polisstationen. Det kändes väl inte som att jag var under rejält dödshot, men jag tänkte, det kommer väl snart. Och sen efter 3 timmar gick vi till Folkets hus. Då var det 450 poliser samlade där. Alla i uniform. Och de hade sina mössor på famnen och så här. Så jag tänkte, nu ska de avrätta mig offentligt. Liksom fredagsnöjet. Men till slut fattade jag när de satt så här. Och lille pojken var där med sin pappa. Och att de ville ha biblar allihop. Det var ett ballperasim. Det var ett genombrott som gjorde att det gick som en chockrekyl igenom hela kristenvärlden. På 5 kontinenter. Så bara några veckor efteråt kom det missionärer från Livets Ord i Uppsala, från Australien, från USA, från Sydamerika. Jag stod bara på flygplatsen i 3 månader och tog emot massa missionärer. När jag kom upp till 800 så tappade jag räkningen. Och det här är en plats som inte är större än Småland. Proppfull med missionärer. Vilket genombrott. För det som hände var att när alla poliser ville ha biblar i norra Albanien, då gick ju ryktet till södra Albanien. Alla poliser har fått biblar. Det fick de ju inte, det var bara 25 som fick. Och då började de strejka där nere. Vi ska också ha biblar. Och då flyttade presidenten till Brasilien och försvann. Han vågade inte vara kvar. Och det har tagit lite tid att förstå den här historien och effekten hade och sådär. Men redan tredje dagen så kände jag att man måste ju berätta för dem. Man måste förklara för dem vem Jesus är. Och jag når ju inte fram. Det blir liksom inget genombrott. Det hände det här nu, men hur ska jag kunna förklara evangelium för dem? Då gjorde Gud undret, så jag talar flytande albanska. På en natt, puff, så började jag tala albanska. Och det är för att jag är så dålig på språk. Så Gud var tvungen att bara... Han kunde landa med detta så ologiska miraklet att jag talar flytande albanska direkt när jag vaknade på morgonen. Testade på flera personer på hotellet och sen var det bara att köra på. Jag kunde ställa mig vart som helst och bara säga, vill ni veta för jag talar ert språk? Och då kom ju flera tusen. Det var ett genombrott. Gud drev mig under de där närmaste åren som en tok att besöka varenda liten landsby, varenda stad. När jag tittade på kartan efteråt så hade jag varit i hela Albanien på 1,5 år och besökt varenda liten håla och berättat för dem: Jesus älskar er och därför har han lärt mig ert språk. Ta emot honom. Nu var det inte alls så att alla blev kristna. Det var inte så att alla tog emot Jesus. Idag är det faktiskt, tror man, 20% albaner som tror på Jesus. Och det är ju helt fantastiskt. Men det var ju liksom en kamp och det var tufft. Och jag engagerade mig mycket i hjälpsändningar och byggde barnhem och hjälpte sjukhus. Och hamnade i dåliga dagar i svenska tidningar och allt möjligt. Och hjälpmedel blev stulet, hjälpmedel blev sålda och det var väldigt knepigt. Men genombrottet så här efteråt måste ändå vara det att Gud skickar in en som är dum nog för att bara ställa upp och säga: ja, men jag kan inte ens språket, lär mig hur man pratar här. Och det blev genombrottet för Gud. När jag var 25 så hade jag jobbat en del med mission och var i Kosovo. Det är, de talar också albanska, men det ligger in i Serbien då. Jugoslavien hette det på den tiden. Och det var väldigt spänt mellan Kosovo och Serbien på den tiden. Och serberna hävdade ju att det är deras, det är Jugoslavien och sådär. Och kosovalbanerna vill ha det som en egen provins och ett eget land och så vidare. Och jag hjälpte kosovalbanska pastorer med lön och hjälpte dem med biblar och många olika saker. Så jag reste och tog med mig pengar till dem. Och genom, tror jag, djävulsk information, när jag sitter på bussen med en kollega, så kommer bara två serbiska poliser rakt in i bussen, går rakt fram till mig och så tar de handen ner i min väska och drar upp kuvertet med 120 000 kronor till pastorerna som jag skulle åka och besöka och ge 2 årslöner till. Och de bara tar det och går ut och jag bara: nej, så här. Och så åkte bussen kanske någon kilometer, så kom poliserna igen med blåljuset och stannade bussen och så går de in igen och så säger de: du kommer med ut. Och så fick jag gå ut och min kollega fick sitta kvar och han åkte vidare och träffade de här pastorerna som inte hade fått, eller inte hade någon lön då, va. Och så går de ut i skogen med mig och de går fram till en fjällkant eller en bergskant. Och så står jag där och säger, jag kan ju inte serbiska, och jag säger på engelska: vad vill ni? Vad är det? Varför håller ni på så här? Och så hör jag hur de osäkrar sin automatvapen. De ska avrätta mig framför ett stup i snön i Kosovo, på gränsen mellan Kosovo och Serbien. Och jag bara står där och inser, nu är det bara några sekunder kvar, sen är jag död. Och jag viskade upp till Gud och så sa jag: rider du med mig? Rider du med mig? Och så känner jag bara en så här värme och en god känsla av att ja, jag är med dig. Och jag vänder mig om och sträcker ut armarna så mycket det bara går. Och så talar jag svenska till dem. Och jag vet inte hur det lät i deras öron, för de blev helt knäckta. De började gråta, de tappade vapnena, de letade i snön efter sina k-pistar, hoppade in i bilen och körde iväg. Ja, jag står ju här så det hände ju ingenting. Men jag var så nära att bli avrättad. Och så får Gud ett genombrott med sin kärlek. Jag har ingen aning om hur den heliga använde min svenska, vad jag sa till dem. Men de blev väldigt skakiga, det blev de. Och ja, men berörd och grät och snyftade. Sen fick jag gå 1,5 timme i snön. Men det var jätteroligt för jag levde ju. Men jag minns så väl hur jag, när jag stod där och sa: Gud, rider du med mig nu? Är det ett genombrott som är möjligt i det här? Jag har ingen aning. Men jag fick ju uppleva det. Jag kan tala om det nu efteråt. Jag har haft många kampanjer i 50 länder. Och nästan varje kampanj är en form för genombrott. Daniel Bergman och Ida sitter ju här. Och Petronellas föräldrar har jag ju träffat här. Vad är efternamnet på Petronellas föräldrar? Ivarsson. Ni åkte till Punch på Kor i Bangladesh. Ni skulle åka med mig, men jag stannade hemma. Och så åkte ni själva. Vilket genombrott! Här i våras fick vi besked om att församlingen som då bestod av 3 familjer har idag 1,000 medlemmar. De ska ha dop, eller de hade dop förra påsken för 96 nya. Och jag åker till Bangladesh om 2 veckor och jag hoppas att jag ska få fråga och ta reda på lite mer. Snacka om genombrott när Gud bryter igenom. Vi ska inte ha ett genombrott. Vi ska få uppleva hur Gud bryter igenom. Vilken skillnad! Jag var 32 år när min fyraåriga dotter höll på att dö i mina armar. Hon hade en blodsjukdom som heter Kawasaki. Full med blodproppar i hela systemet. På den tiden så gick jag i tro. Men det var sån här tro som gjorde att jag trodde och såg mycket, men det märktes inte i plånboken. Så vi kunde inte få ut någon lön. Och banken hade gett mig besked att om 3 veckor så tar vi över ditt hus. Och då, när vi står i det här svepet, så föds våra 3:e barn, Lukas, med Downs syndrom. Hans njurar funkar inte, han är blind och döv. Och han är plattfot och har Downs syndrom. Men det var liksom allting som finns i läkarboken på en enda liten pojke. Så visade sig senare att han var inte blind, men döv var han. Men där kom ett genombrott och han fick hörseln tillbaka ett halvt år efter sin födsel. Men situationen var så knasig och så svår att min fru fick en psykisk kollaps. Och det resulterade att hon blev lam i sina ben. Hon fick gå, psykologer fick komma hem och ge henne psykoterapi för att hon skulle kunna röra sina ben. Så starkt ansträngd var hon i sitt psyke. Och då frågade jag Gud, rider du med mig? Och så kände jag bara, ja, jag rider med dig. Vi ska ha ett genombrott. Och jag anställde, utan att ha en krona, 3 evangelister. Och jag kommer än ihåg idag hur jag satt med dem och sa, det är lika bra ni får heltid alla 3, för vi har inga pengar i alla fall. De fick sina löner. Och Gud mötte upp i det här vansinniga beslutet när jag själv inte hade lön. Och 3 andra kunde börja resa ut och predika evangelium och gå ut, mission blev uppbyggt. Idag är det en av Sveriges definitivt stabila existerande missionsorganisationer som snart har varit med och hjälpt till att 4000 församlingar har startats ute i världen. Och 2000 svenskar har sänts ut i över 16 länder som missionärer. Men det var så nära när allt det här hände att jag bara gav upp allt. Men jag bara vände mig till Gud och sa, rider du med mig? Ger du mig filisterna om jag går ut mot dem? Ja, jag rider med dig, blev svaret. När jag var 42 så bröt jag ihop. Jag fick en utmattningsdepression. Jag kunde inte jobba i 2 år. Jag åt mediciner och gick till psykologer varje dag. Och sen går det en liten tid. Därefter, bara några månader, så läggs min fru in 10 månader. Hörde du? 10 månader på intensiven i Huddinge. Det börjar bara med en gallsten. Och till slut så var hon, ja, hon dog 3 gånger. De opererade henne 34 gånger. Hon svävar mellan liv och död. Och de sa hela tiden, vi kan inte garantera 24 timmar, så du får bo här i anhörigrummet, för hon kan dö när som helst. I 10 månader hade vi det så. Tjocka slangar spolade ut var dygnet runt ur henne. Och det skedde ju också misstag, för läkare kan göra fel när man är med om 34 operationer, det tror jag du förstår. Mitt i det så gör min dotter 4 självmordsförsök. Och min bästa vän sedan 20 år, som jag har stått tillsammans, lämnar Gud och lämnar och säger upp sin vänskap med mig. Vet du, då kunde jag inte längre ropa till Gud. Då kunde jag inte längre fråga om han var med. Om vi kunde rida ut igen. Och jag minns speciellt nyårsafton 2014-2015. Då står jag där på Karolinska sjukhuset för mig själv. 3 på natten och försöker få en godisautomat att fungera. Och inte ens den fungerade. Jag vill ha en Twix. Och det kommer inte ens en Twix. Ni vet så här, man ska pipa med kortet. Men de funkar ju aldrig. Och så... jag ser Twixen men jag får den inte. Då känner jag, nu är jag på botten av botten av botten. Då blir jag helt plötsligt bara varm på insidan. Och så hör jag en stilla röst. Vill du rida ut med mig? Och jag förstod skillnaden. Och att jag frågar Gud om vi ska rida. Eller när han frågar mig, vill du rida med mig? Ja, sa jag till Gud. Ja, du finns inget annat än att jag får rida med dig. För nu är jag så slut. Och jag kunde inte lyfta blicken. Jag kunde inte möta människors blickar. Oj, oj, oj. Min fru överlevde. Halleluja. Det är ett mirakel, säger läkarna. Tyvärr fick hon leukemi som en effekt av alla röntgenstrålningar som gick igenom mig under alla de här operationerna. Men jag fick en helt ny upplevelse av tjänst med Gud. Både här i Sverige och ut över hela världen. Men direkt när hon hade blivit friskriven, så ringer en rektor från ett universitet i Thailand. Han är buddhist och så säger han: skulle du kunna tänka dig att åka runt på 8 universitet och berätta om din livsvärdering, your life values? Oh ja, sa jag, det gör jag gärna. Kostade ingenting, de betalade flyget. Jag mötte över 16 000 studenter under en och en halv vecka. Över 8 000 av dem tog gymnastikhallar emot Jesus. Jag kan inte säga att de är lärjungar idag. Jag kan inte säga att de har liksom kanske full förståelse av evangelium. Men Gud gjorde ett genombrott i Thailand som hette duga. Och han fick plantera lite av sin närvaro i deras liv. Direkt efteråt fick jag rida med Gud till Jomo. Jomo ligger i Afrika, där tillber man Satan. Det är en hel stad där man tillber djävulen, full djävulstyrkan, man offrar barn på altaret. Det är helt förskräckligt. Och jag och mitt team får komma dit. Och 3 förbannelser var uttalade över Jomo. Alla som bor där skulle vara magsjuka, och det blev vi direkt också. Och sen var det att man skulle döda någon varje dygn, och så hade det varit i 200 år. Olika klaner som slogs med varandra. Och det tredje var att Jomo skulle aldrig få någon hjälp av landets infrastruktur eller så. Så det fanns ingen ström, ingen väg, ingenting. Det var kaos. Och vi hade en kampanj. Och jag hinner inte beskriva den kampanjen, men den kampanjen där vi proklamerade Jesus innebar att till slut så rev man ner det här altaret där man offrar barn. Och vi proklamerade Jesus så tydligt. Och alla började höra namnet Jesus och prata om Jesus. Och jag har bara landat på Arlanda, så ringer borgmästaren i Jomo mig. Han heter Matteo, och så säger han: the curse is broken. Förbannelsen är bruten. Och jag är ju svensk, så jag säger: how do you know? Vet du det? Och då berättar han: ingen är sjuk i magen längre. Nummer 2, presidenten har beslutat att bygga ett stort sjukhus i Jomo. Och därför ska det byggas väg och vi ska få elektricitet. Och nummer 3, det finns 2 kyrkor nu i Jomo. Så vi förstår att djävulen har lämnat Jomo. Alltså, snacka om ett permanent genomslag. Snacka om att bryta igenom fiendens frontlinjer. Och nu bara för några veckor sedan var jag i Laos och mötte 15 pastorer som aldrig hade hört om den heliga ande. Visste inte om nådegåvorna, kände inte till den heliga andes kraft. Men de var så förföljda. 2 stycken var inte där som skulle ha varit där. De hade blivit dödade veckorna innan. Och där står jag och mina vänner och lyssnar till det här, och vi blir ju så ödmjuka, och så säger vi: kan vi ändå få undervisa om den heliga ande? Och då säger den äldre pastorn: ja, helst inte. Vi tror inte han är kvar. Ja, men snälla, ge oss en timme. Ni får en kvart, sa han då. Så vi fick en kvart om den heliga ande. Och det slutade med att hans hustru låg under bordet och talade i tungor. Hans ungdomsledare får ett budskap i tungor som en annan pastor uttyder. Där Gud säger: nu börjar en ny dag. Nu får ni ett genombrott som ni aldrig har trott att ni skulle få. Nu flyttar min ande in i er. Halleluja. Om 2 veckor åker jag till Bangladesh. Jag skulle aldrig åka dit om jag inte visste att Gud kommer bryta igenom. Att Gud har förberett någonting. Nu gäller det dig. Nu gäller det ditt arbete. Nu gäller det din tjänst med Gud. Nu gäller det ditt liv. Behövs det genombrott? Åh, tänk om Gud från och med ikväll, under allt som ska ske vidare i den här konferensen, bara få tag i ditt hjärta. Där du bestämmer dig för att nu rider jag med honom. Jesu genombrott från himmelen till vår jord är väl ändå det största genombrott som vi har upplevt. Är det inte det? All vår skit, all vår svekfullhet, all vår orenhet. Han bara bryter igenom allt det för att bo i oss. Vilket genombrott. Han tradade det bästa som fanns, Guds härlighet, mot vårt elände. Och han låter sig bli befläckad, besmutsad av allt det vi bär i oss. Och han tar del av det och bär bort vår synd på Golgata kors. Det är därför det är Good Friday, som Patrik säger. Halleluja. Jesus bröt igenom med kärlek. Halleluja. Var är du som ska låta Jesus få bryta igenom? Var är du
som vill svara ja på Guds fråga när han säger: "Do you want to ride out with me?" Du har ett äventyr framför dig. Äventyret är inte slut. Du har genombrott framför dig. Det är inte du som ska bryta ihop. Det är Gud som ska bryta igenom som en flodvåg. Det är piece of cake för Gud att ta hela Vetlanda. Det är ingenting för Gud. Tro inte och låt inte din tanke intas av detta liksom att ja, vi kanske kan bli några till. Gud har en flodvåg av genombrott. Och jag är så tacksam för att jag får komma till Hope som ju satsar på församlingsplantering. Jag hade inget att erbjuda Ekumeniakyrkan när jag sa: "Ska vi inte plantera lite församlingar i 2005? Och då så sa de: "Det har vi inte gjort på 73 år. Tror du att det kommer lyckas?" Ja, jag tror på det, för jag tror att det är att göra det som Gud har bett oss om att göra. Det är att göra missionsbefallningen. Sedan dess har vi planterat 47 församlingar i Sverige. 17 av dem har lagts ner, 30 står kvar och vi fortsätter att plantera. Vi finns nu i 9 av de utsatta områdena och de här säkerhetsområdena, som stadsdelarna som är utsatta. Alltså ja, det är någonting som Gud har gjort. Jag kan inte förklara. Kan han göra det i Ekumeniakyrkan, så kan han väl göra med vem som helst. Jag är nationellt anställd, så jag får säga sådana saker. Det bevisar verkligen hur Gud kan och vill. Det är inte Patrik och Kiki som behöver missionärer. Men Gud söker efter missionärer som kan skapa genombrott i hela Småland. Halleluja. Gud välsigne dig stort och riktigt. Amen.